Jag har precis lyssnat på avsnitt 6 om kvinnans berättelser och om uppmaningen att höra av sig. Jag har upplevelser som jag vill dela med mig av. Jag är helt övertygad om att jag är bevakad på något vis. Jag har upplevt något närma sig 2 gånger med flera år emellan, alltid i sällskap av en vän. Första gången var sommaren 2005. Jag var 17 år då och jag och en kompis hade varit i en park i Stockholm en sensommarkväll. Vi hade druckit lite, grillat och umgåtts med vänner och framåt natten så beslöt vi oss för att runda av och be oss hemåt. På väg ut ur parken passerade vi ett par buskar, ungefär i vår egen höjd. Vi var på glatt humör och pratade när vi båda två såg hur någonting sprang bredvid oss där i buskarna. Det var mörkt, men ljuset ifrån gatulamporna utgjorde siluetten i de glesa buskarna. Det var av en liten, smal varelse med ett mycket märkligt utseende som sprang på 2 ben och som hade formen och vad jag kan beskriva som atletiska grodben. Den sprang där, bara någon meter ifrån oss, i buskarna och inte ett endaste ljud av prasslande löv eller kvistar hördes. Den rörde sig lite smått framåtböjd som om den smög springandes i samma riktning som oss. Vi båda stannade till för att bekräfta att vi båda såg samma sak och sen blev vi fruktansvärt rädda och sprang iväg mot närmsta största gata. Bort ifrån busken. Vi såg samma sak och jag och min vän har pratat om den här händelsen så här flera år senare och vi är fortfarande överens om vad det var vi såg och inte hörde. Och det skulle inte bli den sista gången som jag upplevde det här fenomenet. Hösten 2014. Jag var då 26 år gammal och jag och en väninna hade varit på gymmet och var på väg hem. Klockan var cirka 20.00 och vi valde att promenera. Det var en bra bit, men vi tänkte att det blir en bra avrundning på träningspasset. Vi gick och pratade om allt mellan himmel och jord när vi gick igenom ett kolsvart skogsparti. Det var kanske 500 meter eller något sånt. Jag tände mobillampan för att vi skulle se vart vi gick på grusvägen som ledde oss där igenom skogspartiet. Vi gick arm i arm och pratade som vanligt. Varje steg hördes i gruset och på båda sidor av oss var det skog, täta buskar och träd vars mörker slukade det lilla ljus som kom ifrån min mobiltelefon. Min väninna som är något längre än mig tittade på mig när jag pratade. Jag tittade rakt fram på vägen. När något litet i höjd med min axel och jag är 162 centimeter gled fram tyst bredvid min högra sida bara någon decimeter ifrån. Min väninna såg det någon hundradel sekund före mig och jag såg det först i ögonvrån och tittade per automatik ditåt för att se vad det var. Det var innan man hann bli rädd. Allt gick så fort. Så fort vi tittade ditåt så såg vi något som tog ett kliv eller ett hopp in i mörkret i skogen. Det enda vi hann uppfatta var baksidan av ett ben och en arm, fast det såg inte riktigt ut som det heller. Men denna varelse gick på 2 ben. Den var kort, smal. Färgen gick inte att beskriva. Kanske ljus, gråvit, blå. Men det lät ingenting. Inte när den smög upp bakom oss på gruset. Inte när den tog ett hopp in i den mörka skogen. Jag kopplade detta genast till det jag såg med en annan kompis 9 år tidigare. Det gick så fort. På några sekunder. Vi skrek och min lampa slocknade. Kanske råkade jag komma åt den på något vis. Och vi sprang den sista biten tills vi såg lyktstolparna på gångvägen. Först då stannade vi och frågade varandra om vi båda sett samma sak. Vi babblade i mun på varandra om alla detaljer vi såg och vi var båda överens om vår upplevelse. Jag är helt säker på att dessa 2 händelser har ett samband. De små ljudlösa varelserna som lyckats komma mig närmare för varje gång. Båda gångerna har jag haft olika vänner med mig som också sett samma sak. Jag är övertygad om att jag kommer få uppleva det igen och att det kommer gå ett steg längre den tredje gången. Vad som kommer hända vet jag inte och jag vågar inte spekulera för mycket. Men jag har berättat detta för min familj och en del vänner så de vet om jag plötsligt och mystiskt skulle försvinna någon dag. Så skriver en anonym lyssnare in till oss. Jag heter Sebastian Krantz och du lyssnar på UFO-podden. Vi har pratat mycket om hur skrämmande och oroväckande det är med UFO:n, utomjordiska varelser, får en att känna sig liten i jämförelse med hur stort vårt universum är. Och så kommer det nog alltid att vara. Det vår hjärna aldrig tidigare lärt eller skådat är till en början lite av en chock. Vi har grävt vidare efter upplevelser och jag fastnade totalt för en sak som definitivt kommer ge er mystiska vibbar. Det är en man som beskriver hur han kan tala med ett medvetande och be om tjänster som mänskliga varelser inte kan. Vi kommer ägna hela dagens avsnitt åt denna fascinerande fakta. Tänk om du och jag bara vore små organismer. Onödiga ting som lever under ett mikroskop där jättelika, inte varelser, utan låt mig istället säga, krafter styr över oss. Vi är människor. Människor som man säger uppfunnit lampan och ljuset, bilarna, kläderna vi bär på våra kroppar och möblerna vi har i våra hem. Det var människan som kom på att jorden var rund och det var vi som skickade ut de första satelliterna och tog det första steget på månen. Vi har lärt oss att segla längs med Vintergatan i våra skepp och utforska det oförståeliga. Vi letar efter jordliknande planeter där det kan finnas spår efter liv eller levande organismer i vatten. Vi pratar om att resa till Mars, planeten som ska bli vår räddare i nöden då jorden går under. Jag vet att ni kanske kommer tycka att jag är aningen orealistisk och därav kommer det här ta en stund. Men jag tror på någonting annat. Jag tror på högre makter än moder jord. För vart i hela friden kom alla idéer ifrån? Hur registrerade våra hjärnor att vi ens behövde ljus om vi klarat oss utan det i miljoner år? Varför skulle vi bli smarta nog att komma på manicken du just nu sitter och scrollar, lyssnar och läser på? Ja, nog är det djupa och konstiga tankar, men jag har kontakt med någonting större. Det är mäktigare, kraftigare, men ganska självklart om man tänker efter. Ni själva får såklart bilda er egen uppfattning. På medeltiden så trodde man att jorden var platt. Columbus bevisade för en häpen omvärld att jorden var rund. Jorden är visserligen rund, men den är ju så pass stor att dess yta är praktiskt taget platt i alla mänskliga sammanhang. Om vi inte ens i våra dagar behöver ta aktiv ställning till jordens fason särskilt ofta, så var det väl sällan eller aldrig som det inträffade på medeltiden. Jo, vid ett tillfälle är uppfattningen av avgörande betydelse. När Columbus förklarade att han tänkte segla till Asien. Inte österut, utan västerut, tvärs över Atlanten. Då skrattade alla åt honom och sen åkte han iväg med sjömän som trodde att de skulle falla över kanten och så upptäckte han Amerika. Där fick de sådant teg, eller hur? Sanningen är att ingen misstrodde Columbus och att nästan ingen medeltidsmänniska trodde att jorden var platt. Det fanns ända sedan antiken en djup och vida spridd övertygelse i hela det bildade Europa som gick ut på att jorden var sfärisk. Nästan samtliga västeuropeiska författare med allmänt geografiska teman på sin repertoar var alla rörande överens om att jorden var rund. Däremot så var de okunniga om hur stor jordsfären var och exakt hur den såg ut. Men min teori säger någonting annat. Vare sig vid havsnivå, på toppen av Mount Everest eller vid höghöjdsflygning stiger alltid horisonten horisontellt upp till ögonhöjd och förblir helt platt. Du kan testa själv på en strand eller kulle. I ett stort område eller öken, ombord på en varmluftsballong eller en helikopter. Du kommer att se horisonten stiga med dig och vara i nivå runt om. Om jorden var en stor boll så skulle horisonten sjunka när du stiger, inte stiga till din ögonhöjd. Horisonten skulle i periferin krökas och inte förbli platt runt om. Stående i en stigande ballong så skulle du behöva titta neråt mot horisonten och den högsta punkten på jordklotet skulle vara direkt under dig och minska på varje sida. Om jorden var en stor boll med en omkrets på 40 000 kilometer så skulle horisonten vara märkbart krökt. Även vid havsnivå, eller det som närmar sig horisonten, skulle luta något bakåt ifrån ditt perspektiv. Avlägsna byggnader längs horisonten skulle alla se ut som det lutande tornet i Pisa. Det skulle luta bort ifrån betraktaren. En varmluftsballong som stadigt driver ifrån dig skulle på ett jordklot långsamt och ständigt verka luta sig tillbaka mer och mer ju längre bort den flög. Botten av korgen skulle gradvis komma i sikte medan toppen av ballongen försvinner ur sikte. I verkligheten är dock allting i rät vinkel mot marken, horisonten, oavsett avståndet till betraktaren. På en klar dag ifrån höglandet nära Douglas Harbour på Isle of Man är ofta norra Wales hela kustlängd väl synlig. Point of Airy vid mynningen av floden Dee till Holyhead består av en 80 km lång sträcka som också vid upprepande tillfällen visat sig vara helt horisontell. Om jorden kröktes 20,3 cm per 1,6 km i kvadrat, som NASA och modern astronomi hävdar, så skulle den 80 km långa walesiska kusten sedd längs horisonten i Liverpool Bay minska ifrån mittpunkten med lätt detekterbara 125 meter på varje sida. Om ett flygplan flög raka vägen ifrån Sverige till andra sidan jordklotet så borde det väl behöva korrigera sin höjd konstant för att inte riskera att flyga ut i rymden. Det hela går att rita upp. Om du tecknar en stor cirkel som du låtsas är jorden, du låter en bil och ett streck visa vart planet lyfter och hur det sedan, märk mina ord, ska flyga raka snabbast väg till Australien. Det blir svårt att få det där strecket att bli rakt, eller hur? Nog pratat om att jorden är platt eller rund. Nu vill jag istället prata om vad för typ av väsen som jag tror hjärntvättat oss, eller kanske snarare installerat eller inspirerat oss som datorer. Det här hittade jag på en gammal hemsida från 2006. Det är en Per Uno som skriver om UFO och dess kontakt med oss människor. Själv vet jag inte så mycket, men jag tror mig ha lite info och erfarenheter i alla fall. Min info har jag fått ifrån många olika håll. Jag vet mycket väl att vi, jag och du, och nästan alla människor är lättlurade. Speciellt av utomjordiska väsen. Ju mer vi är inbillade att bara det vi ser existerar, desto mer lättlurade är vi. Detta på ett mycket tacksamt sätt för dem som vill begränsa våra kunskaper och styra oss. Det kan vara farligt att veta för mycket och åt andra hållet naivt dumt att tro att vi vet allt. De källor jag har ingen anledning att ljuga. Inte jag heller. Våra jordiska vetenskapliga normer räcker eller duger inte till, varken när det gäller utomjordingar eller naturväsen. Det är mycket märkligt att till och med så många av våra vetenskapsmän inte lärt sig att se backspegeln, utan hela tiden trott att den kunskap vi för tillfälligt haft är den enda och fulla sanningen. Vår vetenskap möter med sina begränsade, bristfälliga instrument bara det mycket begränsade frekvenser och dimensioner som de är gjorda för att mäta. Vår mänskliga kropp är tusenfalt mycket mer känslig, men de flesta har förträngt sina förmågor att känna och även se andra frekvenser. Tiden är inte heller linjär, vilket vi gärna vill tro. Detta hände på en väg i de västmanländska skogarna vid midnatt för ungefär en timme sedan. Natten mellan 17 till 18 maj 2002. Jag hade tillsammans med min dotter varit och plockat knepiga implantat på både oss själva och på en bekant. Försök till en förklaring då. Implantat är alltså något som utomjordiska väsen sätter in i oss ungefär som vi tycker det är okej att sätta diverse saker på alla våra tamdjur och vilda djur för identifikation och spårning. Implantatet gör att de som satt dit det kan följa vad vi gör, hindra oss ifrån att ta kontakter i vissa frekvenser, underlätta att kontakta den frekvens som han, hon eller det önskar. När någon fokuserar på implantatet kan insättaren ofta märka det och kan komma farande så fort han har tid, speciellt om du är viktig att ta koll på. Det var svårt med implantat som hade flera frekvenser samtidigt. De som kan göra detta på olika sätt, men jag tror detta är mer eller mindre generellt. För att hitta och kunna ta bort måste du fokusera exakt på rätt frekvens. Det är hyfsat lätt att ha gehör och hitta en ton. Men försök att höra och framförallt sjung två toner exakt och länge. Det knepar till det, som min dotter sa en gång. Alltså minskar det som sätter dit dylika implantat risken att människor lätt plockar bort dem. Vi hade alltså jobbat hårt och mycket med våra implantat under kvällen. På väg hem till Västerås i nattens mörker. Jag känner inte igen dem och säger det till min dotter. Samtidigt som jag säger att jag känner att de börjar kolla oss. Kolla om de är ok. Det känns inte så. Nej, de verkar knepiga, säger hon. Nu går de ner strax ovanför trädtopparna vid vägen framför oss. Bossen i det spetsformade ufot är en mörk kluring som nästan liknar Darth Vader i Star Wars. Han har tre medhjälpare i planet som ser ut som USAs nya stealthflygplan. Deltavingat och radar svåråtkomligt. Detta låg i en frekvens som inte alls fastnar på radarn. Jag känner att de försöker kolla och påverka oss även nu, så jag säger till min dotter och till dem eftersom de lyssnar att nu skjuter jag och de är varnade. Jag skjuter och tittar på min dotter. Jo, de försvann direkt långt nedanför Vättern i Småland någonstans. Jag tror inte att de gillade att vi plockade bort implantaten. Just nu när jag mitt i natten skriver det här, cirka 90 mil bort söderöver, så har de fortfarande koll på oss. Jag ska skjuta på dem innan jag somnar, lägga upp skydd och be vänner om hjälp. Så vad vill jag komma fram till med den här samlade informationen och den där mystiska, konstiga berättelsen? Jag vill komma fram till att vi människor, vi påverkas av allt vi ser och hör. Som om vad som helst kan planteras i våra hjärnor utan att vi egentligen märker det. Inte fasiken vet väl du och jag vem som planterade idén om lampan eller om att vi skulle ut i rymden. Vem gjorde oss smartare? Var det verkligen bara våra hjärnor som hjälplöst blev smartare med åren? Alla tror vi olika. Jag tror på UFO:n. Och kanske borde vi alla försöka ta reda på vart våra implantat sitter någonstans. Thank you.
Podplay.